På en klarblå dörr i Lofotens huvudstad Svolvær sitter en lapp med en dikt uppklistrad. Se oftare mot nord. Det är långt detta landet. Det mesta är nord. Och detta för så många okända nord i Norge fastnade Maria Gradin från Sverige för. Hela sitt vuxna liv i 30 år har hon bott här. En konstnär och fotograf som vill berätta om livet i de nordliga utkantsområdena. Om en tusenårig kunskap och kontakt på djupet med naturen. Hon lägger sitt känsliga öra nära den och gör bilder av det. Jag for med bussen Lofotsexpressen och blev matt i knäna av vad jag såg.
Vi står nere vid vattnet nedanför ditt hus här, Maria. Och nu är vi omgivna mot landsidan av de här fantastiska bergen. Kan du namnen på alla de här?
Ja, vi har ju Småtindarna, och så har vi Vågakallen, och så har vi...
Det är den här dramatiska draperad i snö.
Ja, så den får ju forskjellige uttryck då, i forskjellige väder. Så någon gång är gubben sur och någon gång är gubben glad.
Du kan se ansikten i formationerna.
Ja, ja, i den delen där.
Ja.
Och så finns det en legende som handlar om Vågakallen då. Som, visst du ser helt ner till vänster, så ser det ut som det kommer en fiskare upp från fjället. På baksidan av fjället så kommer han upp, och så sitter fiskarkona uppe. Hon sitter och strickar och väntar på honom, och han är så sen. Han hade glömt sin rorkult nere vid havet, så han fick gå en extra gång, och då rack han inte fram förrän solen kom upp, och därför blev de i sten.
Förstelnade.
Ja, så då sitter de där till evig tid.
Oj, dramatiskt.
Så det är historien om Vågakallen. Det är sånt de beskriver, det här landskapet runt omkring sig, för att de ska komma ihåg. Det är ju sådana här landtecken som fiskarna brukade och sånt då.
Ja, och det som knäpper lite på våra jackor, det är hagel.
Ja.
Som dräller ner här nu. Från att det har varit soligt förra minuten, gassande sol, så haglar det på oss nu och vinden ökar. Är det så här
i natt var det ju storm i kastnerna, tror jag.
Ja.
Och så var det helt stilla idag. Det skiftar väldigt, men det är ju april.
Ja, än så länge några dagar när vi gör det här.
Och där har vi ju Rölletind. Det ser ut som en sockertopp rätt upp här.
Mm. Det är som den där kinesiska bergen, sockertoppsbergen.
Ja, den är väldigt speciell.
Lika spetsiga. Det var alla möjliga formationer här.
Ja, väldigt alpint. Men folk använder det ju väldigt. Vi går mycket på tur i fjällen och så. Och fårorna, nu är det ju inte så många som har fåror längre. Men de gick ju helt upp i topparna där.
Oj.
Så då var det ju på hösten att få ner de här fårorna då. Helst eftersläntarna också. Och det kunde vara nog så dramatisk.
Så, att vara fåraherde där.
Räddningsaktioner som ju gick bra och någon som inte gick så bra. Så, ja. Men det är inte så många som har får längre. Det är också en reaktion på tiden. Det är inte så många som orkar driva smågårdarna längre.
Nej. Jag tycker bergen är så fascinerande här, för att man tänker på svenska då, som Kebnekaise och de här väldiga. Alltså de tornar ju upp sig på håll, men när man närmar sig så försvinner de liksom. De blir så avlägsna ändå. Det är långt fram till toppen. Men de här reser sig ju som väggar direkt alltså. Ja. Framför en såsyn. Och draperade i snö är de fortfarande de flesta.
Ja.
Och sen kommer den här svärtan som finns inne i berget fram. Men sen närmare vattnet då, längst ner, så kan det ofta lysa och gulbrunt. Det första gräset som kommer här, va?
Ja, där. Ja, det slår ju ofta över från vinter till sommar. Då. Det går väldigt fort, den där övergången. Vi har inte någon direkt vår, men den lilla sädesällan som kommer där, hon kan ju visa till att det faktiskt är vår. Då.
Titta där, ja. Bara 5 meter framför oss här, ja.
Ja.
Med en liten svart krage.
Eller så är ju Strandskatan, som vi kallar Käld.
Mm,
det är ju en typisk vårtegn här då, i Lofoten.
Mm.
Så den ser de efter och den tolkar de också om de ser en eller två källor. Det betyder någonting om nästa år och sånt där.
Aha. Den är färgglad
den. Ja, den har röda ben och svart och vit och väldigt fin.
Så vi är just nu i brytningen här mellan vinter och sommar.
Ja.
Vilken årstid är bäst här ute då?
Jag tycker ju vintern är jättefin. Vårvintern, mars och sånt är fantastiskt fint det också. Men sommaren är fin på sitt sätt och det är härligt. Man kan faktiskt bada i havet här.
Mm.
Och så har du hösten med det häftiga ljuset och skiftningarna. Och så kommer vintern med nordlyset. Det är lite spännande. Man är i alla årstider. När jag bodde i Stockholm eller Göteborg så märkte man nästan inte att det var forskjell på vår eller sommar eller höst. Allt gick i ett. Och knappt någon vinter heller. Så. Jag syns det var gott att känna de här årstidsskiftningarna. Och jag tror det påverkar människor. Eller det gör ju det. De går att leva mycket mer i nuet då. De var till städe.
Och i förändring.
Ja, förhålla till det här. Och i beredskap. Och, ja, och kunna ta dagen som den kommer då, i förhållande till det de har möjlighet att göra av den. Då. Så folk är ju väldigt sån spontan och rätt på rödbeta. Så det märker du på det språket och i vad de är på. De är liksom väldigt nuet, syns jag, hvis man ska generalisera det.
Man behöver inte söka sig till stan för att få förändringar, för det har man gratis här.
Ja, faktiskt. Ja. Alltså, jag tror landskapet påverkar människor väldigt. Och det var kanske det jag likte så gott när jag kom hit och få folk som verkligen var till städ i nuet då, på något sätt. Någon gånger så är svenskarna väldigt genomtänkt och eftertänksamma och det kan, ja, kan vara gott att möta någonting som är akkurat där och dag som är till stede.
Här och nu?
Ja.
Är det så fortfarande för dig?
Ja, det finns ju alla varianter självföljande här också, men ja, det är någonting med att leva i nuet mer här. Allting är inte så planlagt. Det är vanskeligt att planlägga en tur en uke för.
Mm.
Du må liksom dra ut här och nu, hvis det blir fint vär. Liksom. Så.
Blir det en förhöjd livskänsla?
Kanske. Ja, kanske det är någonting med det. Du slipper den där tristessen på något sätt. Det är alltid någonting som förändrar dagarna då. Det är ingen dag som är lik, det är ingen månad som är lik. Det är hela tiden förändringar. Och årstiderna gör också stor försäljning på årets månader. Och, ja. Det är gott med den där förändringen.
Och sådana vyer, menar, jag vet inte om man tänker stora tankar automatiskt, men nog får man rum för dem när man står i den här stora vattenspegeln och så himlavalvet som vi har ovanför oss. Och just nu lite sol igen faktiskt.
Jag tror kanske att man får lite perspektiv på sig själv, ja. Jag tror det. Att man inte är så förbaskad viktig alla gånger. Man är bara en liten del av resten. Så jag tror kanske folk är lite mer, ja, i det stora hela inte så väldigt självcentrerat, utan de blir lite mer en del av en helhet. Då.
Vill du vara det?
Man är nödd till det. Man må samarbeta när man bor så här på olika plan. Då.
Vill du vara sån?
Ja, jag menar att jag blir prägad av det. Så jag tror det där med att man hela tiden möter det där att man är en del av någonting mer då.
Mm. Och som du sätter örat till och lyssnar av, det vet jag. Tänkte jag vi skulle prata lite om, för då ska vi gå uppåt till ditt och Nils hus.
Aha.
Som ligger strax ovanför här. Och där du också håller på att bygga en egen ateljé minsann, för din fotografikunst.
Ja, det blir härligt. Och så har jag takvindu så jag kan studera stjärnhimmeln då. Nordlysa från ateljén då. Det blir bra.
Det låter fint. Balanserar vi upp på stenarna här då. Upp för en stig så kommer vi dit. Då sitter vi, Maria, och tittar lite granna ut över en liten vik som ni har framför er här i huset. Och tvärs över är det till det som var fiskehamnen förr i världen.
Egentligen så är det Västfjorden och den är ju världens berömd på grund av torsken då. Skrejen som kommer in här på vårvintern för att gyta, för att lägga ägg. Och då är det ju nästan Klondike här uppe. Massa folk i alla fiskehamnar och ja, folk som kommer både från hela Nordnorge i vart fall kommer och fiskar. Och nu så ligger det faktiskt trålare till och med från Ryssland längre ut.
Där reser sig ju åt alla håll kan man säga, både inåt land och så mot fjorden här med öar som också är som stora berg.
Det högsta fjället är 1100 meter tror jag, Higraftin.
Har du varit uppe där?
Jag har varit på Geitgallartind som av och till är högst fjäll.
Jaha, beroende på snö och så.
Ja.
Var det där du fick göra någon slags initieringsrit?
Nej, det var på Svolvergeita.
Det var Svolvergeita, geten.
Ja, det är ett fjäll som ser ut som en har två horn längst upp. Så det är lite sånt att du ska hoppa mellan de där hornen. Det är ganska luftig tur, väldigt fin tur, men vart det?
Vad händer om du ramlar ner?
Nej, du måste ju ha ett rep på det där då.
Ja, men det fick du göra när du kom hit.
Mm, då var nog den första klätterturen, ja.
Och överlever man det, då blir man kvar här.
Då blir man lite bit av det här med fjällklättring. Men det var väl sånt vi bestämde oss för. Det kunde passa bra att bo här samman då. För Nils är fjällklättrare och jag, han drog ju mig med då. Så det höll vi på med en 5 år.
Men att du liksom fastnade för nordområdena då. Du till och med tog anställning på sjön och var fiskare här. Det allra första du gjorde.
Jag ville känna hur det var. Jag jobbade ju också i skog. Jag ville känna hur det var att jobba med naturen direkt. Mm. Tror jag. Mitt första sommarjobb var på en torvmosse. Mm. Så det var ju det där att gräva jorden och vara ute hela tiden. Så var det ju i skogen och så här. När jag kom till Lofoten fick jag jobb på en båt. Och då fick man ju förstå kulturen utifrån och verkligen vara till städ i elementen på en måte.
Mm.
Ja, jag tyckte det var väldigt spännande att möta en plats. Även om det var städ jag var nyfiken på, så var det ju väldigt spännande att möta det genom att jobba samman med de folk som bodde där.
Kvinnlig fiskare, det var inte så många här.
Nej, inte då, men nu börjar det komma lite grann mer. Nej, han fick en del peppar för det där.
Är det pikare?
Peppar, ja, det är pikare.
du är ju en blandning, för du kommer från Karlskoga i Värmland från början, vet jag. Nu har du levt här i 30-40 år, va?
30 år,
ja.
Precis, i vuxna liv. 30, ja, vuxna år. Men det är väldigt starka kontraster. Jag tror det är det som har träckt folk hit. Som icke bara jobbar med... Västfjorden har ju träckt fiskarna, men vi som jobbar med kultur blir väldigt tillträckta av de starka krafterna som den här kontrasten gör med naturen då.
Det var,
ja, fjället som går rätt ner i havet. Så då bodde fjället och havet i väldigt tätt samspel.
Ja, det var
en... starkt, mycket väder.
Just det. Idag har vi bara idag upplevt både hagel och som nu solsken in genom fönstret här.
Ja. Ja. Alltså det är vår på gång. Men... Nej, man har väl naturen väldigt tätt in på sig. Och det är ju den jag prövar att lyssna in då. Har väldigt en sån inre monolog med naturen tror jag, runt mig. Ser mycket på fåglarna och har väldigt speciella möten med ögonblick när naturen känns väldigt där. Så jag prövar att tolka och göra bilder av.
Du har pratat om nästan som en röst som du hör.
Ja, det kan vara ett möte med en fågel, för exempel en korp som jag mötte, en korpunge på sin första flygtur. Och då stod vi och betraktade varandra ganska länge. Han stack inte av, han bara betraktade mig. Och när jag var på resa så samma sommar så mötte jag en korp till. Sådana där möten får mig att tänka, jag lurer på vad de, om de ser mig, om de tänker någonting, om de har någonting att förmedla. Och när jag efter en period har varit i Tromsö och tagit ett studie där och bort en stund från Lofoten, så när jag kom tillbaka så såg jag hägrarna och tänkte att de begynte att iaktta dem, och så tänkte jag att de har någonting de vill se. Och då begynte jag att forska på de där hägrarna och gjorde ett projekt. Och så tänkte jag att jag må lära mig tålmodighet och jag må hålla fokus. Så ja, det är en slags möten då. Så Ja, det tar lång tid, men det är en spännande process.
Har du funderat på vad är det du söker då? Vad är liksom den där essensen som du söker? Vad kan det vara?
Det är ju när man får en slags förnimmelse av kontakt med någon slags inre stämma faktiskt. Det låter så lite flummigt, men det handlar lite grann om att finna det väsentliga då. Och vad är det som är viktigt att förmedla i materialet? Jag tänker mycket på att jag önskar ju kommunicera. Kommunicera ut, att man blir en slags stämma i förhållande till det här projektet man fördjupar sig i då.
Mm. Du verkar som att du söker de här rösterna, det du vill förmedla i det gamla, i gamla redskap, i djurlivet, växter, det som på något sätt bär det eviga.
Ja, och jag har ju sökt mig mot väldigt mycket de här urkulturerna.
Mm.
Och det är ju i stort sett för att lära sig någonting, för att förstå hur de förhåller sig till naturen då. Och så när jag ska förmedla det, så är det väldigt viktigt att få fram det som verkligen är väsentligt i det. Och det är den processen som tar lite lång tid. När jag var på Grönland så samlade jag ett stort material som var väldigt mycket dokumentarmaterial. Men det var ju först när jag fick en slags, jag vet inte hur man ska kalla det. Jag fick förnämmelsen av en slags stämmer då, i någon få ting. Och då blev det ju koka ner till en berättelse om Grönland som är mer poetisk än dokumentarisk. Då.
Vad sa den då?
Jag hoppas ju att folk kan föla den där, det är ju en själ, men det är...
Känna en själ?
Ja, nej, det är en slags stämma då. Att folk kan faktiskt känna den dem också. Visst, du skräller det ner till det väsentligen.
Ja, och den där stämman, rösten, den berättar om någonting som du är rädd vi håller på att förlora, verkar det?
Ja, den där djupa kontakten med naturen är ju nästan borta, men du kan finna igen dig i de väldigt gamla kulturerna som lever minimalistiskt, helt marginalt.
Mm.
Där finner du faktiskt kvar den här. Och det bygger på så mycket kunskap om naturen. Och det är akkurat den kunskapen där som jag tänker, alltså ska det här bara bli borta? Det är tusenårs kunskap om hur man kan leva i de marginala utkantområdena. Och jag syns det är så tragiskt visst det bara blir borta. Det är inte någon romantisering runt det här med. Men shamanen för exempel hade ju fantastiskt mycket kunskap om naturen. Det är därför han kunde gå så långt in i och försöka förstå hur de här olika dyren reagerar på olika förändringar man gjorde runt om. Så det finns ju en verklighet i det. Det är ju inte bara en flummig dröm. Det är en verklig kunskap det bygger på också.
Jag sitter lite och funderar på varför det är så viktigt för dig och kanske för andra då, det du gör, tänker jag på. Alltså, jag kan förstå att det är en respekt emot de här liven som har lagts ner, som de har haft och där de var beroende, kan man säga, att utläsa naturen och leva med den.
Mm.
Men idag när vi liksom mer och mer bor i städer och vi gör oss liksom lite mera, det blir inte så nödvändigt för oss.
Nej,
kanske.
Vi tror inte det.
Mm.
Men vi har snart förbrukat hela jordens resurser på grund av överförbruk, och det är ingen som tänker långsiktigt. Jag syns att vi håller på att bryta ner allt på grund av att vi bara tänker väldigt kortsiktigt. Vi tänker på vår egen, vårt eget välbefinnande här och nu. Vad med nästa generation? Vad ska de få? En söppelhög? Eller?
Sophög.
Ja. Så jag syns det är viktigt att, och nu vet jag ju i Ryssland för exempel, när de inte hade alla de här resurserna, där har de begynt att ge jord till unga som önskar att ta vara på jorden, och de utvecklar ekologiska byar. Där de, så den kunskapen, den finns behov för den, nu kommer den tillbaka igen. I vart fall kunskapen i förhållande till hur du kan bruka jorden och ta vara på jorden och leva. Och det, jordens resurser då. Så jag tror inte att man kan säga att man att det är en kunskap som vi inte har bruk för längre. Vi kommer att få bruk för den på nytt, det är det jag tror.
Fast vi inte riktigt förstår det.
Ja, det är ju väldigt lätt att tänka att ja, men vi har det så bra, vi behöver inte tänka framåt.
Det du gör den, då kanske man ska tolka det lite som en protest mot hur vi lever idag.
Ja, jag syns, ja, jag försöker ju fokusera på andra värderingar då, kan man säga.
Mm.
I mina projekt.
Andra värderingar.
Och jag söker mycket sådana marginala kulturer som faktiskt har klart att överleva på, ja, på enkla resurser och förmedla. Då försöker jag ju finna i det materialet, så brukar jag ju försöka finna en slags kunskap som de bär på, som jag önskar förmedla. Men jag gör det hela tiden på min måte, så det blir ju inte, det är inte någon dokumentation, det är mer en slags, ja, en kommentar då.
Men det verkar som shamanismen, nämner du. Och jag vet att på Grönland så blev du också väldigt berörd på djupet, så att säga. Vad de här myterna, berättelserna förmedlar.
Ja, det blir ju verkligen... Det var ju underligt, för jag blev ju väldigt hänvisad till mina egna sanser då jag var på Grönland. För det var ju ingen som kunde snacka med mig.
Dina egna?
De pratade ju bara grönländska.
Ja.
Den lilla byn som jag var i ganska lång tid och så. Så jag fick ju lyssna väldigt. Så det var ju nästan hundarna som snackade till mig där. Det var väldigt konstigt. På nätterna så hade de ju sitt eget språk, de här hundarna som pratade med varandra. De har en sån tradition där de någon handhundar blir placerat ut på små skär på, för att de inte ska, det ska bli för mycket valpar, och mamman och valparna får vara in i byn då, och så kommunicerar de här över långa sträckningar.
Mm.
Ja, helt fantastiskt. Och så på söndag morgon när kyrkklockorna ringde där. De har ju en kristen del då, som lever samman med den fångstkulturen. Det är väldigt mycket kontraster. Så satte ju hundarna igång och så skapade sånt kor då i förhållande till kyrkklockorna. Ja, det är väldigt mycket lyd som jag kommer. Så det skulle nog vara fint att jobba med. Jag har också jobbat med, bara med lyd, lydprojekt.
Ljudkonst.
Få in ljud i bildvärlden.
Mm.
Så jag tror jag är på väg lite grann mot det. Jag har ju jobbat med dokumentärfilmen. Att du måste skapa spörsmål i de som ser på bilderna, tänker jag. Icke ge dem svar som politikerna helst ska göra. Som konstnären må ju skapa oro och tankar hos betraktaren, tänker jag.
Mm. Vi sitter i ditt nuvarande arbetsrum, ska vi säga, för du håller på och bygger faktiskt en fotoateljé,
ja,
på tomten intill här.
Ja, det ska bli fantastiskt. Det är också väldigt fint, för att det finns en grund till att jag kan göra det, att jag har fått stöd från någon som heter Kulturnäringsfonden. Så det är också kämpartigt, det som sker i Lofoten, att de utvecklar vidare. Och så är det både bildkunst, teater, film.
Ja, man häpnar och hör allt som händer bara i lilla Svolvär. Alltså det är ju ändå då förstås huvudstaden i Lofoten, säger man.
Ja.
Men det är bara 5000 invånare.
Ja.
Och hit kommer det teatersällskap och cirkussällskap och konstnärer och vet inte vad här.
Ja, Lofoten i sig, så, om man ser det stort, så är det ju fantastiskt. För de har ju, i Svolvär har de lagat en internationell kunstfestival, eller vi har varit med från starten, alla kunstnärerna här. Och sen har den utvecklat sig till att bli en internationell festival med kuratorer från Egypten och Spanien och Frankrike. Och som får försäljning uttryck. Men det de eftertraktar kunstnärerna, du får kunstnärer i världsklassen, men de kommer hit på grund av att de får ett helt annat lekrum då. De kan ställa ut i gamla fiskebruk, de kan ställa ut i byn, de kan ställa ut... på helt otraditionella städer då.
Lekrum, det var härligt.
Jag kallar det för lekrum, ja, för att de kan göra egentligen vad som helst i de här nedlagda fiskebruken. Eller man kan höra en konsert i en gammal oljetank. Man kan ut på Västvågöj så har de teaterfestival på internationellt nivå. Där de mest experimentella grupperna från Europa kommer och spelar föreställningar inne på de här gamla saltlagren och på. Och de har utvecklat en figurteater, en dockuteatergrupp som gör fantastiska föreställningar.
Mm.
Och reser runt med det. Och...
Du kan räkna upp här i oändliga nästan verkar. Det märker vi lite, vi vet här vad som händer på så här långt norrut alltså.
Ja, det är lite därför jag vill berätta om det, för att det är inte ett bakvatten, utan att det är ett väldigt levande miljö då. Så jag syns att det förtjänar lite att man respekt egentligen. Det är ting som fascinerar mig väldigt med Nord. Och det är någonting med den stillheten, tror jag. Du får ro i själen. Av den stillheten, du blir inte så pumpad av intryck som du blir i byarna då. Du får mer ro till att gå längre in på maten, in i det cell. Och ro till att utveckla egna projekt, tror jag. När du bor här. Jag passar inte in i byn, jag passar bra här. Trivs bättre här för att kommunicera med naturen istället.
Bland de många tavlor du har här, mycket är ju konst som du har bytt med andra konstnärer. Det är ett sätt att få lite variation, ja. Men det finns också en tavla med två stycken gamla fina porträtt med en sån här ovalform som man hade på den tiden. Och där är din åldermor, heter det på norsk, va?
Ja, min gamla mormor. Och hon kanske också varit med lite grann här till att få mig intresserad i naturen, för hon växte upp på ett fyr ute i havet utanför Marstrand. Och när jag var, det tyckte jag var väldigt spännande, så jag intervjuade henne faktiskt när jag var 10 år kanske. Och ville höra hur det var att leva och bo på ett litet skär ute i havet då. Och det jag kommer ihåg speciellt, som hon sa till mig, att då sa hon att det vackraste hon visste fortsatt. Hon blev 100 år faktiskt och var väldigt klar i hodet hela tiden. Så det vackraste hon kunde komma ihåg från den tiden, det var när det stormade från nordväst.
Och någonstans kanske hon öppnade upp också den här intresset, känslan för det där att bo väldigt utsatt och ensligt då.
Jag tror det faktiskt, att det där satt sig nog. Så när jag såg, när jag hade varit lite lej av svenska inlandet och syns allting gick lite trägt och hade lust att göra något helt nytt, så då såg jag de där öarna ute i havet, så syns jag de såg väldigt spännande ut. Och där man lever väldigt tätt på havet kom nog då. Och så blev jag väldigt glad i havet. Efter att ha varit väldigt knyttad till skogen, så blir havet nästa.
Kan du någonsin skiljas ifrån det, tror du?
Ja, jag trivs med att bo här, ja. Det skapar en slags variation hela tiden. Det blir aldrig så stillastående som det kan bli på inlandet då. Allting förändras.